Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och har nu Per Lundevall på Skype.
Ja, ja precis. Vad trevligt. Nej, att vi kunde lösa träffat... det på det här sättet.
Precis.
Så ni får ursäkta om vi pratar i munnen på varandra och sådär, men då förstår
eller
ni.
Eller hur?
Och det finns väl en annan anledning till att vi pratar i munnen på varandra också. Det är att du har öroninflammation, Caroline.
Precis. Ja, och jag är glad nu för trumhinnan har spruckit så det, nu känns inte den här smärtan.
Nej.
Jag, som jag sa till dig, det är som det är värre än att föda barn. Med den här konstanta smärtan. Man vet inte var man ska ta vägen.
Nej. Usch, det låter fruktansvärt.
Ja.
Vi ska prata om sömn.
Ja.
Tema för det här avsnittet är sömn helt enkelt.
Just det.
Men
hur mår du då?
Jo, men jag mår bra. Jag känner att det är väl det var så fantastiskt. Nej, men det var ju sol i helgen och det var ju fantastiskt. Det var ju liksom 8 grader. Jag och sonen, vi gick på promenad med kompis på Skeppsholmen och gick förbi Kungsträdgården. Och där gick ju folk omkring och bara var lyckliga över att det var ljust och
jag vet, det var
varmt och sådär. Ja, det var verkligen vackert. Det var Stockholm ur sin bästa sida verkligen. Så här, vår och skönt, ja, fast det bara i februari.
Underbart.
Ja, riktigt skönt faktiskt. Men ja. Ja, hur mår du då, Caroline?
Jo, men förra veckan var det ganska mycket så då kände jag att bara shit, nu håller jag på att bli förkyld och så barkade det här. Men gud, jag vet ju inte om de som jag pratar om här nu lyssnar, men då kanske de kan förlåta mig. Jag gjorde världens tabbe. Jag har någonting med att dricka upp andras grejer. Alltså, när jag jobbade på reklambyrå, då drack jag upp en creative directors kaffe och alla hade så här jättemycket respekt för honom, men det första jag gjorde var att dricka upp hans kaffe. Han bara hallå. Jaha, och så här, oj då. Och nu så var det så här, fick jag hjärnsläpp. Du vet, jag hade min den här cirkeln som jag tjatade om här för stresscirkel. Ja, och så gick jag in och så såg jag så här, men gud, här är det ju smoothies från förra gången jag var här. Det är ju mina. För jag hade fått spons på dem.
Mm.
Så jag klunkar här på en sekund i med allting. Och sen mitt under själva cirkeln så går jag ut. Så uppmöter jag en jättearg terapeut där. Som var helt upprörd att jag druckit upp hennes 55 kronors smoothie. Nej, jag kunde inte erkänna mitt under min cirkel där med folk att jag hade tagit den och förklarat hela. Men hon lämnade en lapp så då kunde jag swisha.
Mm.
Ja. Ja, förstår du? Knäpp. Så är hjärnsläpp.
Ja, men det känner jag igen såklart. Men det blir väl sådär. Anledningen är väl att du inte har sovit?
Vad sa du?
Du sover väl inte ordentligt?
Jo.
Ja, men varför? Nej, det är bara konstant ett beteende att du dricker.
Ja, jag dricker upp folks grejer. Ja, men jag har ju druckit upp ett par linser av en kompis en gång också.
Ja, men nu är vi lite professorshjärna.
Ja, det är vi. Och sen, ja. Och i samma grej också att Martin, han hade så här, hans pappa är död nu och allting. Och de hade åkt till Portugal ihop. Han har så här jättemycket känslor inför det.
Mm.
Och då var det någon som var gullig och köpte någon dryck som han hade eller som de hade druckit ihop, Symol.
Mm.
Och så stod den i kylskåpet och då drack jag upp den också. Alltså fattar. Ja, den fick inte ens smaka på. Jag dricker innan jag tänker. Typ inte alkohol, men allt annat.
Mm. Men det är, ja, nu i helgen har vi byggt om, vi har satt upp gardiner, vi har byggt garderober. Jag har lagt in mattor och liksom allt möjligt i barnens rum.
Ja. Uh-huh.
Och då blir det jättefint och sådär. Men jag har liksom tappat bort en viktig del till en klädstång i en av de här garderoberna. Och jag kan för mitt liv inte veta var jag har lagt den där. Och visst, den kan väl åka under någonstans och du vet när man bygger garderober och sånt där. Det blir mycket prylar fram och tillbaka. Men den var helt borta liksom. Och sen så jag bara, jag är ju så van att tappa bort grejer så jag tänkte så här, den flyter väl upp liksom. Jag är ganska relaxad på det där. För
ja, dina grejer, de ringer ju från olika stadsdelar.
Ja, men så här, de dyker väl upp liksom. Det är ingen idé att så här leta och så. Där så här, försöka tänka så här, vad var jag senast? Vad kan jag ha lagt den? Det är helt omöjligt för mig. Jag liksom, jag vet inte om vanliga människor så här, kommer ihåg att de har sån sinnesnärvaro så de kommer ihåg exakt vad de gör hela tiden. Så att de märker så här, ja just det, när jag var där då hade jag den där lilla obetydliga plastsaken i handen och då la jag den där på det där bordet. Det känns helt så här omöjligt för mig att så här, gå tillbaka och veta så här, var jag har lagt saker liksom. Så att jag blev så här, Lisa försökte på söndagen, här var på lördagen. På söndagen försökte Lisa liksom hjälpa mig att komma ihåg var jag hade varit någonstans i lägenheten under tiden jag hade byggt de här garderoberna för att veta var den här plastprylen var. Jag bara, alltså jag blev så där, jag blev irriterad att ens tänka på att skulle man kunna komma ihåg, jag har ju sprungit i den här lägenheten under den här dygnet 500 gånger fram och tillbaka och bygga grejer. Du vet, man hämtar grejer och det är liksom bara prylar som bara...
Nej.
Så jag blev så här provocerad. Så jag blev så här, nu bygger jag här. Om du har byggt någonting så vet du att det finns massor med verktyg och allting ska gå ihop här och nu är jag irriterad. Så här, typ, så här. Not a pretty sight liksom.
Nej men gud. Ja men när jag drack upp den här kompisens linser då var det så här, vi bodde på hotell ihop så påstod det ett glas vatten och jag tenderar att dricka det jag ser vilket är konstigt, man borde kontrollera. Men hon bara nej. Så här,
var det hennes enda linser eller?
Ja, nej. Så jäkla äckligt så jag kunde knappt leva efter det. Ja du vet, gå omkring med linser i magen. Ja. Ja, herregud. Men vi är nog disträ.
Ja, men det är precis.
Disträklubben.
Jag blir direkt provocerad att man ska kunna komma ihåg sådana där ovidkommande saker som att man har lagt grejer. Hallå?
Nej, nej, man är ju ett med det man gör.
Exakt, jag är ju här och nu, inte vad mina händer håller på med liksom.
Nej. Ja, men vad härligt. Ja, jag kände också att jag tankade av den här underbara dagen och hela familjen gjorde det.
Ja, men det är skönt. Man får liksom man får hopp om livet igen. Det är rätt fånigt egentligen, men det är så här, ljus är otroligt viktigt.
Men verkligen. Men ja, och den vi ska prata om i dagens avsnitt, då var det bara jag tyvärr som intervjuade. Hoppas att det går bra. Det gör det väl.
Ja.
Men då var det, träffade jag sömnforskaren Christian Benedikt.
Just det, och han är docent i neurovetenskap och jobbar vid Uppsala universitet.
Och faktiskt var det så att han hade 4 barn, eller han har, fast de är stora nu.
Mm.
Och han inte fick sova särskilt mycket och ja, blev mer och mer intresserad. Och sen att han hade kontakt med någon väldigt kunnig som han berättar om där. Och nej, men han är jätteintressant och jag hoppas att vi kommer ha honom i podden igen och att du ska vara med och träffa honom.
Mm. Jag ser fram emot det.
Man kan ju mycket om diagnoser och sådär.
Mm.
Och kommer lite olika tips. Och det skulle jag, det kunde ju vi gå in på. Stress och diagnos liksom.
Ja.
Så nu lyssnar vi på sömnforskaren Christian Benedikt. Hej Christian och välkommen till Prestationspodden.
Hej!
Hej! Hur är det med dig?
Ja, det är kul. Jag är här, jag är utsövd och är redo för att göra podcast.
Vad skapade ditt intresse för sömn?
Ja, jag har forskat, och när jag började min forskarkarriär gjorde jag det under handledning av en av de främsta sömnforskare som finns faktiskt, Jan Born. Han är en psykolog från Tyskland. Och han har kartlagt varför sover vi med tanke på minnesbefästning. Och att vi måste också sova för att hitta en lösning bakom liggande våra problem som vi upplever när vi är vaken. Och samtidigt när jag jobbade i Jans grupp fick jag och inte jag, min fru, vi tillsammans, vi fick 4 barn. 2003, 2004, 2006 och 2008. Så de är i nyligen 15, 14, 13 och 11. Så det var mycket sömnbrist också.
Ja, just det.
Och jag tänkte mig, det är ju också viktigt att kartlägga lite grann. Vad innebär detta? Vad måste jag förvänta mig då i framtiden? Att jag lider ju så mycket sömnbrist.
Mm.
Liten skoj, men det är definitivt så. Privat spelar som ju en väldigt viktig roll, men jag tror det inte bara för mig, för alla spelar som en jättestor roll. Och att jag fick så att säga börja min forskarkarriär under handledningen av Jan Born, det var också väldigt inspirerande. Fast jag gjorde inte sömnforskning från början.
Nej.
Det var lite senare. Jag har börjat fokusera mer på sömnforskning när jag har kommit till Sverige.
Okej.
Mm.
Och vilket år kom du till Sverige då?
Det var i slutet av 2009 eftersom jag fick anslag från Vetenskapsrådet för att jobba här som en postdoc vid Uppsala universitet i institution för neurovetenskap.
Aha. Men var det era barn extra dåliga på att sova eller var det
väldigt
bara
de varierande. Det var alltså Jonathan den första, han sov inte bra överhuvudtaget. Och det var hemskt. Det var inte mycket sömn. Jag kommer ihåg att jag var så förtvivlad att jag bestämde mig i natten, okej, jag struntar nu på sömn och jag tar bara Jonathan med mig, går ner till bilen fast jag har bara min pyjama på mig, sätter honom inom bilstolen och jag körde och körde och körde eftersom jag visste att han kommer att somna. Och jag i alla fall, även om jag kan inte själv sova, det är lugnt.
Ja, jag fattar. Ja, det är en jättetuff period. Och när jag läst på om dig så har du uttalat dig att vi sover en tredjedel av våra liv. Alltså det är ju något man inte går och tänker på.
Yes, precis.
Förhoppningsvis gör vi det.
eller om det är mina barn lite mindre.
Lite, ja, precis.
Men i alla fall, i genomsnitt är det ju så att den gemene man sover typ en tredjedel av livstid. Och det är ju jättespännande om man tänker på det. Ja visst, om jag följer alla de här rekommendationerna, jag sover mellan 7-8, 7-9 timmar som en vuxen, det är det ju en tredjedel av en dygn. Mm. Och det innebär också, visst, som barn sover vi lite mer. Men om vi ser, okej, det är typ en tredjedel. Om du är typ till exempel 45 år gammal, det har du redan sovit 15 år.
Aha.
Och därför är det ju också så viktigt när man tänker lite på det. Det är ju en stor del av min livstid, så det är ju viktigt att jag skapar också förutsättningar att jag även klarar av den här delen på bästa sättet. Men det finns tyvärr många som kanske inte lyckas, men också vissa som bryr sig inte. Ja.
Men varför är sömn viktigt då för vår hälsa och hjärna?
Ja, det är en $1 million question. Men det finns mycket som är fortfarande oklart. Men vi har kommit fram med ganska mycket i de sista 20 år. Det finns ju mycket intresse från olika håll inom forskningsvärlden för att kartlägga varför vi sover. En grej som jag redan nämnde, min handledare Jan Born, han har visat i många verkligen fina studier att vi behöver sömn för att efterbearbeta upplevelser under dagen. Upplevelser till exempel när du försöker plugga tyska klossor, ja? och plugga dem. Det vill du ju också komma ihåg dem nästa dag eller en vecka senare när du har en tenta eller en examination. Och Jan har visat att när vi särskilt i de första timmarna befinner oss i djupsömn, att den här djupsömnen skapar de här förutsättningarna att vi så ser befästa det här minnet, att det blir mer långsiktigt, men det är inte längre fragil. Men det är inte bara så att allt som vi upplever under dagen befästs under sömnen därefter. Nej, det är också mycket upplevelser som har kanske inte så en stor relevans för oss som tas bort. Det kallas på engelska synaptic downscaling. Det är ju så att dina hjärnceller, de måste ju kommunicera med varandra. Och det gör de med en typ kontaktyta som kallas synaps. Och även när du, när det har ingen relevans för dig så ser jag i framtiden och inte så riktigt relevans med tanke på att du medveten har fokuserat på det. Hjärnan screenar hela tiden när vi är vaken. Vad är här på gång? Vad händer här? Men alla de här så ser jag onödiga information. De kan du ju inte spara eller befästa. Hjärnan kan ju inte visa en obegränsad tillväxt. Du har en skall som kan inte bli större och du kan inte heller ansluta en external hard drive. Så därför är det så under sömnen att också mycket information tas bort och därmed skapas också de förutsättningar att hjärnan använder sina resurser på bästa, effektivsta sätt. Så det är definitivt två funktioner. Att du befäster minnet som är relevant för din beteende i framtiden. Mm. Sånt där du har fått beröm. Men också sånt som du vill undvika. Mm. Det är ju viktigt för din överlevnad och för din prestation.
Ja.
Och information som är icke relevant, som du har inte pluggat in så mycket, den rensas bort. Samtidigt är det ju så att jag har ju sagt de första timmarna där du har mycket djup som de är viktigt för att så säga säkerställa de här två funktionerna av sömn. Men det är inte bara så att du befäster minnet, det verkar också så att sömnen tillåter dig att vidareutveckla ett minne. Ja? Eller din förståelse av din, så säga, av världen och allt det som befinner sig omkring dig.
Ja.
Och man tror det beror framförallt på de sista timmarna där du har mycket rapid eye movements som kallas också trömsömn. Men man måste ju egentligen vara ärlig. Även om du väcker någon från icke-trömsömn, berättar de trömliknande upplevelser som är inte så känslofärgat, men det är ändå. Så därför är det egentligen bättre. Man kallas det REM sleep. Och där är det så att hjärnan visar en så att säga otroligt stark aktivering och man tror att delar som du har befästat, nya delar, minnesbitar som du har befästat under föregående djupsom, de reaktiveras en gång till, men också så att säga äldre minnesbor reaktiveras och hjärnan försöker att tolka det. Hur hänger de ihop? Finns det någon mönster? Ah, just det, det är ju en stol som jag kan inte bara använda för att sitta på den. Jag kan också använda en stol för att nå någonting som är på hyllan som jag annars inte når. Det är ett enkelt exempel, men det är ju så att säga en interpretation, en tolkning, en kreativitetsframkallande process. Och man vet det finns mycket så att säga anecdotal evidence som visar att, och som har beskrivits, att folk säger ja, jag har kommit fram med så att säga en lösning bakomliggande min problemställning när jag sov på saken. Mm. Så det är faktiskt så att man inte bara befäster och tar bort minne. Det är också så att man vidareutvecklar memory. Därför säger man också på engelska memory evolves across sleep. Ja. Så du, när du vaknar är du lite grann annorlunda. Du är fortfarande du och jag. Och jag. Men vi går vidare och vidare.
Man har processat.
Ja, precis.
Efter jag hade mina barn och sen så kanske också då en utbränning i kroppen och lite sådär, så har jag haft svårt med sömnen. Nu är den bra. Men, och jag kunde bara prata halva meningar. Mm-hmm. Alltså när vi startade den här podden, då pratade jag hela tiden halva meningar. Och min man bara sa, nu får du sluta prata halva meningar. Han var jättetrött på det.
Yes.
Men sen också minnet. Mm-hmm. Att såna här självklara saker som till exempel, jag kunde glömma lite så här, ja just det, jag har en kund här efter jag intervjuat Christian, alltså som bara faller bort för stunden.
Yes. Ja, men det, kolla, det är ju också en annan funktion om du tänker lite. Hjärnan behöver ju också när du sover den och behöver sömn för att dämpa den här yttre sinnesintryck och inte bara för att bearbeta information, men också att för att få en viloperiod som krävs inte i samma utsträckning den här bearbetning av allt detta som finns utanför kroppen, alla de här sinnesintryck. Och man vet också när du till exempel har inte tillräckligt sömn, att de här, den här kommunikationen när du är vaken mellan de här olika hjärndelar, som den här kopplingsmönster är betydligt sämre. Och det är svårare att så säga komma igång och säkerställa alla så säga den här, en väldigt effektiviserad kommunikation. Och man vet att din uppmärksamhet är nedsatt, din koncentrationsförmågan är nedsatt, din inlärningsförmågan är nedsatt om du har inte tillräckligt sömn. Så det är inte bara att sömnen är viktigt för att efterbearbeta minne som, eller upplevelse som vi har haft under föregående vakenhet. Det är också en viktig period där hjärnan kan skapa de här, kan vila till en viss utsträckning och skapa de förutsättningar att du då under nästa vakenhetsperiod kan igen lära dig jättebra nya saker eller också använda det som du har på bästa sättet. Eftersom det är ganska ofta, vi har gjort en studie där vi har utsatt folk också till sömnpress.
Det är ju tortyr.
Ja, precis. Ah. Men man måste ju göra det för att kartlägga också lite varför sover vi. Och det som man ser till, som vi har sett i den här studien, när de har sovit bara en halv natt jämfört med ett annat moment där samma försökspersoner fick sova en hel natt. Om du testar dem morgon därpå på en minnestest, är de inte faktiskt inte så då, sämre, presterar så sämre. Men när du stressar dem lite, som en vanlig situation i vardagen, du kommer till jobbet och din chef säger till dig, men nu vill jag ha det, nu har du den här delen, nu måste du göra det, så mycket krav som stressar oss, prestationskrav, så, som kan upplevas ju väldigt snabbt som en väldigt stressande moment. Och du då testar de här försökspersonerna en gång till. Där visar de en betydligt nedsatt prestationsförmåga när de har inte sovit tillräckligt. Ja. Så igen, en exempel för hur viktigt det är att du har också din sömn för att skapa de bästa förutsättningarna. Att du kan få ut alla de här information som finns i hjärnan på bästa sättet när du är vaken.
Men de använder, vad jag har läst och hört, det är den metoden nazisterna när man väckte stackars fångarna. Har du hört om det? Om man, det är ju, kan det vara så att man kan komma in i en psykos?
Absolut. Kolla, det är ju också så om du, det är ju också viktigt att man har de här olika sömnfaser och man vet till exempel man vet till exempel från folk som lider av alkoholism att de har alkohol minskar ganska tydligt drömsömn som är också viktigt, inte bara för att så säga, tolka det som vi har upplevt, men också för att hantera känslor, för att avdramatisera känslor, för att göra också då säkerställa en efterbearbetning. De har inte så mycket drömsömn och de börjar på grund av den här brist av drömsömn att hallucinera under vakenhet och ha sådana intrusions under vakenhet. Så det visar dig, du behöver det. Ja. Och visst, det är, om man tänker lite på olika psykiatriska tillstånd, det är ju inte så lätt eftersom många lider själv igen till en stört sömn. Som kan då vidare så att säga leda till en
psykos,
alltså, psykos eller psykiatrisk tillstånd. Så du befinner dig i en typ ond cykel. Så det är, men man, det är inte så lätt att diskriminera vad är så att säga the chicken and the egg.
Yes. Nej, men många av våra lyssnare är ju och har kanske varit utmattade.
Yes.
Och även om man sover jättemycket som utmattad, alltså, så vaknar man ju upp helt slut.
Yes.
Vad kommer sig det av, vet du det?
Mm. En förklaring kan vara att din sömn har inte den här kvaliteten. Och du sover så långt för att kompensera en nedsatt kvalitet. Men en annan grej när man pratar lite om utmattningssyndrom är i motsats till dem som till exempel har en depression som har ganska ofta, som man tror i alla fall, en förhöjd stressaxelaktivering, har de med en utmattningssyndrom lite svårt att aktivera så ser de här stressaxeln, som är ju också viktigt för att göra spik och så ser sätta igång viktiga vitala funktioner, men också med tanke på hjärnan att vi är på och är redo så ser för att ta också vardagen. Och om du tänker lite grann, vad händer då under morgonen när du vaknar? Det finns någonting som kallas the cortisol awakening response. Så när du vaknar frisätts mycket, mycket kortisol. Aha. Och man tror det är viktigt för en, så att säga, en starta hjärnans, så att säga, funktion och hjärnans förmågan att hantera vakenhet. Och det kan ju, man kan ju också tänka sig att de har kanske en eller en förminskad cortisol awakening response.
Ja,
och därför vaknar de och känner sig, åh, jag kommer inte riktigt igång här.
Och för de som inte vet, men jag tror att de flesta vet, men så är kortisolet, det förhöjs ju när man stressar i blodet.
Yes.
Och, så då har de kört slut på det.
Men man måste ju också se, eftersom, kolla, det är ju så viktigt när vi pratar om alla de här olika aspekter av vår fysiologi. Många pratar ju, eller tänker, eller associerar när de hör kortisol eller stresshormon. Det är något som är farligt. Men vi behöver ju våra stresssystem för att aktivera oss.
Absolut.
Det är ju bra att, så att säga, ha den här möjligheten att aktivera oss, men det är inte bra om den är kroniskt aktiverad. Det är den här problem. Men när du till exempel vaknar är det ju väldigt viktigt att du frisätter då en kortisol för att, så att säga, starta kroppens klockor som, och även starta, så att säga, hjärnan på bästa sättet. Och har du då en brist av den här cortisol awakening response, där kan du känna dig väldigt inaktiverad, inte pigg och trög. Men ja, det kan ju ändå också vara så att din sömnkvalitet är inte heller så bra. Och man vet, de som sover inte så bra kanske då försöker att kompensera sova med att sova längre. Ja? Så det kan också vara en förklaring.
Men,
vissa sover
vissa
längre.
Vissa kanske, och det är ju inte bra.
Men de mesta, jag vill bara tillägga, många som befinner sig på väg att gå i vägen när de utvecklar en utmattningssyndrom har ju som första tecken en stört sömn på en sätt att de inte sover längre, att de har en mer fragmenterad sömn.
Ja, verkligen. Ja. Men finns det något sätt man kan få igång det här kortisol? Alltså, kan man gå till en akupunktör?
Det finns forskning från Chicago som har visat, de har försökt att kartlägga vad är det egentligen som sätter igång den här cortisol awakening response, och de har visat att det verkar att den här övergången mellan mörkret, du sover ju det mörkt, och ljus, den här transition är jätteviktig för det. Så man kan ju tänka sig, hej, kanske det är ju någonting som jag måste göra, jag måste få lite extra hjälp. Så kanske när jag då vaknar säkerställer jag att jag får mycket ljus också. Eftersom ju större den här kontrast från mörkret till ljus, desto bättre är det. Jag menar inte, det är ju också lite artificiellt. Jag menar inte att du vaknar och du har direkt sol.
Nej, okej, det går med lampan.
Men en det finns ju de här ljuslampor som man använder också under vinter, de här mörka månader för att sätta igång kroppen. Och man vet, ganska många som har till exempel psykiatriska tillstånd, att de har ganska oftast också en rubbad dygnsrytmen. Men om vi stannar nu under, vi stannar där kring uppvaknande. Det är väldigt viktigt att man får ljus. Och man har visat, vissa, inte alla, ja, vi är ju individer, men ganska många svarar väldigt bra på en ljusbehandling under morgonen. Som har till exempel en depression eller en seasonal affective disorder, den här vinterdepression. Ja. Men inte alla. Ja,
nej, okej. Okay.
Så jag kan
klart.
Inte säga att det är en garanti.
Nej.
Men det är definitivt så, något som man
kan göra. Vad heter de
lamporna?
Är det något man kan skaffa sig?
Du kan kolla upp det. De
jag ska kolla.
Jag vill inte göra någon reklam till en specifik lampa.
Men det kallas för ljuslampa.
Ljuslampa och de har upp till 10 000 lux. Och de har till exempel visat i studier med att folk som har en major depressive disorder, att deras humör förbättras ganska tydligt.
Men
det, vi har pratat ju nu om, över, vi har pratat om morgonen. Även på kvällen är det viktigt att man då i motsats till morgonen minskar den här ljusexponeringen. Särskilt i den här, det kallas evening wake maintenance zone. Det betyder de här timmarna mellan typ 8.00 och 21.00. Där får vi så att säga en second wind, så vi är väldigt aktivt alert, vi kan inte sova, men vi är också väldigt ljuskänsligt. Och det är också viktigt att man inte utsätter sig för mycket ljus, och det verkar så att särskilt de som har också igen en psykiatrisk tillstånd är, de verkar ännu känsligare till ljus. Och de har gjort en studie i Norge som var väldigt spännande med folk som har haft en bipolär sjukdom. Och det som de gjorde, de visste ju också om det. De använde en solglasögon som kallas amber glasses, som bara filtrerar bort blåa ljus, som är så att säga den viktigaste delen av ljusspektrum, färgspektrum, som tolkas ofta i en inre klockan. Ah, nu är det dags att göra det eller det. Och de använde och har sett samma humörförbättrande effekter som man ser när man använder över samma period av 10 dagar.
Ja, men de glasögonen då, alltså de gjorde så att det blev lite nedtonat och mörkare.
Precis, det är de här amber glasses, de är så en orange färgat glasögon. Och det är ju igen intressant eftersom det visar, oj, visst, man förstår ju också, en stört dygnsrytm, den kan ju leda till också en stört sömn. Eftersom sömnvakenhet, vi gör det varje dag.
Verkligen.
Vaken, vi sover. Det är också, det är, och det är, så säger den, vi vet alla, det är den tydligaste utfall av vår dygnsrytm. Och om vår dygnsrytm är stört, ja, det kommer också vår sömn att vara stört.
Precis.
Så därför är det viktigt att man skapar då bättre förutsättningar, att man skapar också de här kontraster, att man tar hand om sin dygnsrytm på ett sätt, att man får ljus då under morgonen och att man inte utsätter sig så mycket ljus under kvällen.
Men varför är sömn ett så stort problem för många i det, dagens läge?
Yes, så kolla, det, jag tycker det är bra att du frågar det eftersom det är komplex. Det, jag tycker det är den första som vi måste verkligen förtydliga. Det är jätteoartigt när alla säger nu ska jag sova 7-8 timmar och det är bara en fråga att prioritera det. Det är inte bara en fråga att prioritera det. Det finns ju många faktorer som spelar in här. Till exempel, om du har en obehandlad sömnstörning, att du kan ha till exempel rörelsemönster i ben som kallas periodic limb movements, eller även den här restless leg syndrome, där har den här känslan, murorna, de går över dina ben och du måste röra dem.
Det har jag haft förut.
Ja, precis. Allt sånt leder till en fragmenterad utlikt sömn. Så det kan man ju inte säga till dem, skärp dig. Man måste få då en behandling. Eller om du har en sömnapné, det är en andningsuppehåll under sömnen. Vi alla har en andningsuppehåll. Upp till 5 gånger per timme. Det är inte så ovanligt. Och det betyder, andningsuppehåll betyder här minst 10 sekunder. Men om du har det 30-40 gånger, kanske 30-40 sekunder varje gång, varje timme, timme efter timme, natt efter natt, och du får inte då en behandling, det har du det väldigt svårt. Och då kan man göra vad man vill också med dygnsrytmen. Du måste få en behandling här. Eller när du tänker också då på en sömnproblem kan också vara en spegel av detta som är pågående i kroppen. Ja? Att du har till exempel en sjuklig tillstånd, du har till exempel nedsatt sköldkörtelfunktion som leder till dagtrötthet och också en ökad risk för en andningsuppehåll under sömnen eller i motsats en överaktivt sköldkörtel, en hypertyreos kan leda till svettningar och din hjärta slår väldigt snabbt.
Ja, det hade jag.
Och det är inte heller för sömnen. Ja. Smärta, kronisk smärta. Ja, det vet vi alla. Om jag har upplevt kroniska smärta, då kan jag inte sova.
Nej.
Men det finns faktiskt ändå också någonting som vi har i nutiden som vi inte har haft 20 år sedan. Och det kallas the mobile. Digital revolution, mobiler och sånt. Och man måste ju också se, varför är det så problematiskt? Jag är inte argumentär emot detta. Jag är ingen anti-technology person. Jag har ju själv en mobil och dator och det är jättebra att ha det. Men vi har tyvärr lite tappat kontroll på ett sätt att vi använder den typ dygnet runt. Mm. Och det är ju jätteproblematiskt. Kolla, när jag växte upp i 80-talet, det fanns ingen mobil när jag var ung. Ja. Och när man idag vill så säga komma i kontakt med en person, det är det typ dygnet runt möjligt.
Ja.
Och det finns också en viss förväntning. Ja?
Mm.
Även du själv kanske tror det förväntas av andra att jag gör det. Så, och att man även kollar upp sina e-mails, work-e-mails. Och det är ju ingen bra förutsättning för att sova. Tänk, du ligger då i sängen, du vill vara nära eller under kvällen och du får ett meddelande. Du har tappat din deadline. Nu förväntar jag mig att du skriver rapporten under kvällen. Mm. Kan du sova då? Nej. Och det finns ju också andra aspekter som jag redan nämnt. Den här ljuset som är problematiskt. Fast man måste ju också erkänna, folk är ju smart. De har utvecklat de här appar som filtrar bort ljuset, night shift eller sånt, eller för en dator i flux. Och det kan lite vara missledande eftersom folk tror, ja, om jag använder det spelar ingen roll för mig.
Nej.
Det har jag så att säga hanterat problematiken. Men i alla fall, ljuset kan vara ett problem ändå.
Och aktiviteten, va?
Yes, en mobil, du kan använda den väldigt lätt. Ja? Det är ju smidigt. Och det som du vet, det finns en möjlighet, en sannolikhet att någonting nu har hänt som du var inte medveten om.
Nej.
Och att du även för dina inlägg har möjligtvis också någon thumbs up, det gjorde du bra. Och nu kan man säga, ah, men är det så relevant? Ja, det får en liten dopaminkick, så en microdose. Och även om, eftersom vi, det är ju lätt att göra det och vi är låta, vi gillar det att det är så en, det krävs inte så mycket insats att använda det. Även om du så säger förväntar dig en belöning, en microdose-belöning, men du inte får den, den är utebliven, kommer hjärnan överhuvudtaget och framöver lära sig, det är ju där jag får en sannolikt en oväntad belöning. Eftersom du kan ju inte förutse hur många har liked detta eller inte.
Nej.
Och där är ju jätteproblematiskt eftersom om du ackumulerar det då till exempel under kvällen, du kollar varje 5 minuter, har jag fått något nytt eller någon bekräftelse, en beröm, en bekräftelse.
Ja.
För ackumulerar du många av de här så ser dopamin, ja, microdoses dopamin under kvällen, och dopamin kan man ju säga, det låter ju bra, jag vill ha dopamin i hjärnan. Ja, men det är också en vakenhetsframkallande ämne.
Mm.
Ja, så jag bland möss har visat, om du aktiverar dopamin i hjärnan, då kommer de inte att förbereda sig. Då kommer de inte sova så bra.
Jag har intervjuat en del skådisar och så. Och de får väl antagligen ganska mycket likes. De har sömnproblem.
Yes. Ah. Och det som de har också visat nu, och vi har även sett det i en studie som vi gjorde i Uppsala. Det verkar så att tjejer, ja, om vi pratar om tonåringar, tjejer är mer och har mer sömnproblem än pojkarna, om man tror i samband med den här internetanvändning, om man tror det hänger ihop med att de använder mer sociala nätverk, pojkar, de gör mer gaming. Det är ju ingen princip att du får en thumbs up.
Nej, jag förstår. Ja. Jag har upplevt att
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ju mer jag gör på dagen, ju sämre sover jag. Den kan reflektera min... Har jag haft vissa tisdagar för mig är jättehetsiga. Yes. Massa kunder och sen kurs på kvällen. Och så. Då är det som att kroppen är i affekt nattetid. Stämmer det också? Att man...
Kolla, normalt ser man ju vad kan jag göra för att så säga, öka min chans att sova bra och djupt? Det är ju bara mentalt och fysiskt aktivt. Nu kan man ju säga, men det passar ju inte ihop med det som du har nu sagt. Men jag tror ett problem också, som är en annan förklaring i samband också med mobila, är att vi inte riktigt kopplar av under dagen, eller hur? Vi är på gång eller påkopplat. En grej är väldigt viktigt. Man skapar utrymme för sig att reflektera. I 80-talet kallades att ha det tragiskt. Nu kallas det att skapa sig utrymme för att reflektera. Och jag tror en annan grej som är väldigt viktigt, eftersom du nämnde det ju också, att man kollar lite grann, okej, det finns vissa tidsperioder för mig själv. Vi måste ju tänka individuellt. När jag är aktivt mentalt, det spelar ingen roll för min sömn. Men det finns andra perioder där det verkar jag väldigt känsligt på en sätt att det kommer att påverka min sömn. Om jag till exempel blir, om jag föreläser eller arbetar med kursdeltagare eller med kunder under kvällen och varje gång leder det till att min sömn är kört. Det är det kanske också bra att man då hittar andra tider. Så det är ingen magic science bakom det. Men man måste lyssna också lite på sig själv. Eller utreda sig själv. Vi glömmer bort det lite grann.
Jag tränar inte kvällstid.
Yes.
Nej, det går inte. Är det så att vårt immunförsvar försämras av mindre sömn?
Yes, yes. Kolla, det är ju så, om du tänker på det. När du är vaken, där äter du. Där träffar du andra personer. Man går på tåg. Alltså, det finns så många så att säga, situationer under vakenhet där du kan utsätta dig infektionsframkallande ämne. Och det som studier har visat, ja, vi behöver även därför en period där kroppen inte ytterligare exponeras infektionsframkallande ämne. Och det är ju sömn. Vi inte äter. Vi inte springer omkring. Vi kan inte skada oss. Ja, vi ligger då bara i sängen och sover. Och man vet också under sömnen frisätts, särskilt under tidigt sömn, frisätts en flertal av hormon som är väldigt... de gynnar ett immunförsvar. Till exempel tillväxthormon, prolaktin, melatonin är också förhöjt. Och samtidigt är kortisol som så att säga, dämpar immunförsvarets funktion väldigt lågt. Så du har en väldigt bra hormonella villkor för att främja ett immunförsvar. Så det är väldigt viktigt att du sover också.
Jag förstår.
att hantera det. Och man vet också när folk sover inte tillräckligt att de löper en ökad risk för förkylningar. Vi alla känner det. Ja. Att man blir väldigt snabbt så säga känsligt också för infektioner. Men jag vill tillägga någonting. Det är alltid en fråga av att man skapar så att säga en kontext, och det är viktigt för mig, en helhetshälsaperspektiv.
Ja.
Nu pratar vi ju här om sömn, men jag tror man får inte glömma bort den stora hela när det till exempel gäller också vår förmågan att hantera med infektioner, och jag tror det är betydligt viktigare att till exempel tvätta sig också sina händer när man har varit på tår.
Ja.
Eller förstår vad jag menar? Ja, ja. Sånt hygieniska saker är definitivt viktigare än att kolla bara på sömnen.
Ja.
Mm. Sömn är också viktigt i detta samband. Det finns ingen tvekan om det. Men vi får inte ha så att säga en bara begränsa vår sikt.
Nej.
Eller diskussion på en livsstilfaktor och se allt annat spelar ingen roll. Det är inte sant.
Men men alltså, nu kommer jag att tänka på det här du sa med ljuset. Då borde ju Sverige vara ett av de svåraste länderna för oss. För att nu är det ju så mörkt när vi vaknar. Nu börjar det ju vända. Men liksom det har ju varit det. Och då är det ju svårare med det här ljuset. Och sen snart i vår, då kommer det här himla ljuset på kvällarna. Så att det är ju inte... Vilket land, det här är ju bara lite mer kuriosa. Vilket land sover man bäst i? Det kan ju inte vara Norden. Jag kan tänka mig de här Spanien, där är ju ljus när man vaknar.
Visst, det är ju definitivt så att kolla om du till exempel kollar på de här seasonal affective disorder, den vinterdepression. När jag var i Tyskland och vi pratade om det, tror jag det är en myt. Det finns ju inte riktigt. Men jag själv, jag är ju den bästa för att besvara det utan att vi använder då forskningsresultat, eftersom jag bodde ju i Tyskland, jag är en tysk. Och när jag kommit hit så första året upplevde jag inte den här problematiken med mörkhet. Men varför var det så? Eftersom jag var så flashed att vara utomland, lära sig ett nytt språk, etablera sig. Men andra året och sen dess, du påverkar så starkt. Och jag förstår varför folk utvecklar en seasonal affective disorder, en höst-vinterdepression. Ja. Det är ju en utmaning.
Ja, att verkligen.
Det är så
mörkt,
så flera månader. Och tvärtom i sommaren så ljus. Så därför är Skandinavien och särskilt Sverige kanske också så en intressant land att göra sömnforskning.
Ja, jag förstår.
Eftersom sömnproblem är definitivt någonting som finns också här.
Ja.
Men vi måste också vara försiktiga när vi pratar lite grann om i andra länder, de har bättre förutsättningar. De skulle ha bättre förutsättningar om man tänker lite grann på om man skulle leva i harmoni med naturens cykel, men det gör vi inte. Vi sitter också i Tyskland bara inomhus. Förstår vad jag menar? Och har en livsstil som egentligen inte gynnar en hälsosam dygnsrytmen och därmed inte heller en bra sömn.
Sen har vi fått lite frågor här. Kan man reparera eventuella hjärnskador efter några år med allvarliga sömnbrist? Är det möjligt?
Mm. Igen, vi måste ju relativera. Det finns mycket forskning, och vi har inte pratat om det, som visar att vi behöver sömn för att till exempel tvätta bort sådana ämnen i hjärnan som produceras och ackumuleras under vakenhet på grund av att vi är vaken, att vi förbrinner energi i hjärnan. Till exempel en kallas amyloid beta som har kopplats till Alzheimers. Men, och den tvättas bort under sömnen. Men man måste ju också igen relativera lite grann. Ja, det finns så många risikofaktorer. Ja. Man vet att utbildning är jättebra för att motverka detta. Som att använda hjärnan är jättebra. Man vet att rökning är inte bra. Man vet att en högt blodtryck är inte bra.
Nej.
Så det finns så, man kan också ha en genetisk så säga, sårbarhet som i samband med en dåligt livsstil som inkluderar visst också sömn kan leda till detta, men man måste vara försiktig att slutsatsa det är kört för min hjärna om jag har haft nu en period med dåligt sömn Och det är definitivt så att min hjärna har nu tagit en stor social skada. Och det som man också tror, man måste ju, det är den här chicken egg dilemma. Man tror också att vissa sömnstörningar kan vara en följd av en pågående social sjuklig process i hjärnan istället för att de bidrar till den sjukliga process. Förstår vad jag menar? Det finns många som argumenterar också i den här riktningen. Men igen, kan man reparera detta? Jag tror om du till exempel har sömnstörningar, gå regelbundet till hälsokontroll. Försöka satsa på andra livsstilar som vara fysiskt aktiv. Ja? Vi har lärt oss hjärnstark andra chansen. Det är viktigt för hjärnan. Det är ju sant. Det finns mycket forskning som visar det. Försöka också att ha en rutin i din livsstil. Ja? Att du har regelbundna måltider. Ja?
Kolla köldkörteln.
Ja, precis. Ja. Det är också sånt. Det finns så mycket, förstå vad jag menar. Det är också socialt umgänge. Det är ju också viktigt att man träffar folk. Det är också något som har visats, till exempel bland äldre personer, att förtröja början av en demens när du är en äldre person. Så det finns så mycket som spelar in här.
Ja.
Så det,
men det som jag tror med de här som har skrivit, till exempel kommer en annan fråga här. Varför sover vi sämre när vi stressar? Borde det inte vara tvärtom? Om vi stressar borde väl kroppen se till att vi får sömn och återhämtning? Många av lyssnare tror jag är i den här affekten i kroppen. Att de kanske gör och försöker det ut.
Men
är det sympatiska nervsystemet?
Yes.
Liksom?
Ja, men det är också så det borde och igen, om du, det är ju så, om du kollar lite grann också då på sömnen, jag sa ju att den till exempel gynnar en immunförsvar eftersom kortisol är så lågt i de första timmarna när du har mycket djupt sömn. Och om du är kroniskt så ser jag stressat, du kan inte riktigt varva ner. Därför du till exempel inte heller så mycket djupt sömn. Du får hade svårt att somna. Du har väldigt fragmenterad sömn. Ja, hjärnan är hela tiden på gång. Eller något. Man säger också typ hyper-aroused. Ja? Så det är väldigt lättväckande och sånt. Ja? Så jag tror det är viktigt att man inte... Om man har sån situation, jag förstår att det är svårt, men det är viktigt att man då jobbar till exempel med terapeuter för att lite utreda vad är egentligen så säga, den största orsak bakomliggande din stressproblematik. Och det måste inte vara sömn. Sömn kan vara så att säga vara en följd. Det kan vara precis. Det kan ju också vara att det är något ångest, att det är något traumatisk upplevelse som du har inte färdigt bearbetat.
Posttraumatisk stress. Ja. Nej, men sen är det många, inklusive som jag gjorde förut då, som vaknar 4 just, klockan 4. Och det är inga problem att somna, men kroppen väcker dem.
Ja, visst.
Vad ska de göra, tror du då?
Kolla, den här terminal insomnia kallas det också. Ah. Fast man måste ju vara försiktig. Äldre personer, de har en tidigare dygnsrytmen, som de tidigare blir trött under kväll, eller deras sömnighet kickar in tidigare under kvällen. Och de blir mer alert väldigt tidigt under morgonen. Så därför måste man vara försiktig när de vaknar 4 eller 5 och man ser att det är patologi. Det är en del av åldrande relaterande förändring i din dygnsrytmen. Men många yngre vuxna som har det, det kan vara olika anledningar. Det är väldigt komplext. En anledning kan till exempel vara depression. Ja? Depression har kopplats till den här terminal insomnia, så den här att du vaknar och kan inte somna om. Ja? Men det kan också vara sånt att du till exempel har en risk att utveckla en viss hur kan man säga det, att din blodsocker är för lågt. Och att du når då efter några timmar så ser en nivå att du vaknar, så ser den att det är som en stressimpuls då för kroppen, hej, vi måste göra något, det är för lågt. Ja. Men det kan också vara, det finns så många olika tillstånd som kan leda till detta, men ganska vanligt är faktiskt kan vara en depression, men det betyder inte att alla som nu vaknar typ klockan 4 eller 5 ska nu satsa på grund av den här podcasten, jag har en depression.
Så men det kanske gäller att gå och ta reda på vad det är.
Det finns ju också folk som har till exempel någonting som kallas advanced sleep phase syndrome, som har en dygnsrytm som börjar som då sätter igång den här att öppna fönstret för sömnigheten under kvällen väldigt tidigt och vaknar väldigt tidigt. Där kan man till exempel använda ljus tvärtom under kvällen, ja, för blåa ljus, för att så att säga förtröja den här dygnsrytmen, att de har en bättre chans att då leva bättre, så att säga
anpassat.
Och anpassa sig bättre med den här samhället.
Okej, okay. Men sen kan det säkert vara så att det är de som vaknar 4 på natten ska liksom varva ner ännu mer och kanske... Du vet.
Ja, visst. Alkohol till exempel är också jag har glömt det. Alkohol, man ska inte dricka alkohol under kvällen. Nej. Det leder också ganska oftast till uppvaknande. Mm. Det kan vara också rökning. Det är mycket. Kolla, det är svårt. Det är komplex. Men om det är så att det påverkar dig, gå till vården och utreda det.
Ja, precis. Det är en här som upplever att hon småslumrar mer. Måste vi sova djupt? Alltså, hon är väl stressad över det antagligen. Hon får inte den riktiga ordentliga sömnen, utan hon liksom sover lätt under hela natten.
Mm. Kolla, jag tror att det finns ju en typ individuell tröskel. Vi kan ju inte säga att alla måste komma upp till 20% djupsömn eller sånt. Och man måste ju också säga de mesta verktyg som vi använder för att få en mått av sömnens kvalitet och djupsömn är de här appar eller sånt. Och det finns ju också fortfarande en diskussion kring hur akkurat och precis är de faktiskt för att bedöma det. Men igen, oavsett detta, det finns ju också en individuell tröskel. Det kan ju vara så att du behöver 20%, jag behöver 15% djupsömn med tanke på hela tiden där jag sover. Och jag sa ju också, sömn är en efterarbetning av föregående vakenhet. Och utmanar jag mig varje dag mentalt och fysiskt på samma utsträckning? Det gör jag inte. Det finns en variation. Så det kommer också finnas en variation i min sömn. Om du tänker då också på kvinnor. Menstruationscyklus. Man vet att det finns också variation i sömnen, så även där, det finns så mycket som spelar. Årstider har en effekt på det. Mycket, mycket. Men hur kan man bedöma det individuellt, om det räcker eller inte? Jag kollar då, om du upplever dagen att du känner dig ofokuserad, du har en koncentrationsproblem, inlärning är lite nedsatt och du har den här känslan jag måste dricka mycket kaffe för att hantera eller koffein för att hantera dagen och jag egentligen är behov hela tiden att ha en tupplur. Där vet du att din sömnkvalitet var inte tillräckligt.
Just det. Vad tycker du om siesta då?
Igen, jag tycker det är något som är bra. Eftersom det är, även om du misslyckas att sova, det är ju en bra tid för att reflektera.
Uh-huh.
Att vara bara för sig.
Det
är väldigt viktigt för oss att ha det.
Uh-huh.
Faktiskt när du kollar lite på dygnsrytmen är det ju så att vi har under dagen, under eftermiddagen en dipp i vår så att säga alertness. Ja? Och det är egentligen, om man tänker på det, kanske också en förutsättning för att slumra lite och reflektera och varva ner. Men man tror ändå att den största delen av sömn skulle vara då under natten. Men att ha en siesta är bra, men man ska inte sova för långt under dagen. Varför det? Din tupplur ska inte vara för långt eftersom, fast det finns undantag, men jag kommer tillbaka till det. Normaltvis, den gemene man ska inte göra det eftersom där får du inte så mycket djupsömn under natten.
Nej.
Du har redan betalt med den här tupplur tillbaka en viss sömnskuld. Ja?
Uh-huh.
Eller skuld för vakenhet med hjälp av din sömn. Och, där kommer du, och den betalar du tillbaka med djupsömn. Och då kommer du inte ha så mycket djupsömn i följande natten. Men där vill du ha mycket djupsömn. Eftersom där finns också många av de här hormonella villkor som du vill ha. För att få ut de här hälsoeffekter. Men det finns undantag. Om du till exempel har småbarn som jag hade. Ja, det tar alla möjligheter som finns att sova för att komma ikapp till någon viss utsträckning.
Ja, verkligen. Yes. Det finns ju mycket beteende vi har under natten som att prata i sömnen. Är man i djupsömn då? Mm. Eller?
Så det är en väldigt spännande område. Det kallas parasomnia. Så det är något mellanstadium mellan Einstein mellan vakenhet och sömn. Så du sover, men du visar ett visst så att säga mönster i ditt beteende som du kopplar till vakenhet.
Okay.
Till exempel som prat, ja, som uppträder framförallt under icke-REM sleep. Men vi ser nu trömsömn för att hålla det enkelt. Som uppträder framförallt under icke-trömsömnfaser. Och det är inte farligt att ha det, men man kanske har hört det någon gång att barn ganska vanligt har de här
sociala.
Eller sömngångare. Ja, att du visar sömngång. Det händer också faktiskt inte under trömsömn. Det händer under icke-trömsömn, djupsömn. Och igen, barn har det ganska vanligt. Ja. Eller en annan icke-trömsömnpass som ni är sömnskräck, nattskräck.
Ja.
Att du föräldrar blir väldigt så ser stressat. Att de ser att deras barn är så förtvivlat, skrika. Men när du väcker dem, det finns inte så riktigt en
nej,
de kommer inte riktigt ihåg. Ah, det var ju nu en väldigt så att säga stressig situation.
Precis. Alltså de ser läskiga ut.
Men det finns också trömsömrelaterande parasomnier. En är till exempel något sjukdom som kallas inte sjukdom, men till exempel som kallas REM sleep behavior disorder. Så det är egentligen sjukdom. Det är du faktiskt gör det som du drömmer. Och det kan ju väldigt farligt för dig, men också för en person som sover med dig, med din sambo.
Oh, gud, vad hemskt.
Eftersom du gör det som du drömmer.
Nej, men gud,
så du kan, och du vet ju, i trömsen har vi väldigt så säga känslofärgade drömmar. Oh. Det kan vara väldigt brutalt, väldigt emotionellt. Och det är inte så fint om någon slår om sig.
Nej.
Och den här tillstånd, det är inte så att det är 100% så. Men de som har den...
Mm.
De har också en ökad risk, så har det visat sig, för Parkinsons.
Oj då.
Mm. Så det finns en viss koppling, men det betyder inte att alla som gör det får Parkinson. Men det är väldigt viktigt att man inte blandar det med sömngångar, eftersom sömngång händer under icke-trömsömn. Och en sista som jag vill också nämna, som kanske många har upplevt definitivt någon gång under livet, är en sömnparalys. Där du vaknar utifrån trömsömn. Och när vi befinner oss i trömsömn under normala villkor, om vi inte har den här REM sleep behavior disorder, är kroppen paralyserad, så vi inte kan, vi inte rör oss och inte gör det som vi drömmer. Men du vaknar och kroppen är fortfarande paralyserad.
Nej.
Men du är vaken. Du kan inte röra dig. Och vissa aspekter av drömmen, eftersom de delar av hjärnan så att säga vaknar olika snabbt.
Mm.
Vissa delar av drömmen och verklighet blandas. Och folk, det är som Paris, det är ju jätte stressande för mig. Ja. Men det är inte farligt heller. Ja, så det är olika.
Här kommer jag med en liten, bara för att du nämnde det, lite avstickare från ämnet, men eftersom du har kunskapen. Vad tror du om, kommer de lösa gåtan med Alzheimers? Den här ärfliga Alzheimersen alltså.
Ja, kolla, det finns precis. Men den ärfliga, det är ju, det har du ju också ganska tidigt så att säga. Om du har den presenilin-mutation i 40 och 50. Vad heter det? När du är i 40-talet? Eller hur säger man?
40-årsåldern.
40-årsåldern, 50-årsåldern. Men det finns ju också den här late onset Alzheimer som är med sporadisk Alzheimer. Så det är... Det uppstår ganska oftast så att säga spontant, inte på grund av en genetisk så att säga sårbarhet.
Min svärmor har nämligen det. Ja. Hon är rakt in i
Men med sömn igen, det är ju spännande, eftersom jag sa ju att du kan tvätta bort vissa ämnen som kan skada hjärnan och har också kopplats bland annat till Alzheimers. Och de jobbar just nu för att öka så att säga den här tvättprocessen och tvätta bort det här ämnet som är inte bra för hjärnan.
Ja, men gud vad bra.
Mm.
Därför är jag orolig för min man och mina barn. Men främst då, jag tror att de har löst det till mina barn. Mm. Men min man är 47, så jag hoppas ju liksom. Mm. Ja. Men hon kanske fick det vid 65. Ja.
Men får jag säga, eftersom du säger det nu så. Visst, jag är inte bara till Lisera, visst en kan ha en genetisk sårbarhet också för Alzheimer och sånt. Men jag tror en största problem i nuläget med tanke på alla de här hälsotrender och vi är så intresserade är verkligen hur mycket stressat vi är på grund av allt detta. Att jag måste vara perfekt med tanke på allt. Jag måste prestera bra jobbet, jag måste springa en mil varje dag, jag måste äta nyttigt, jag får inte dricka alkohol. du får inte röka, men det rekommenderar jag definitivt. Mm. Men du får, och du måste sova 7 timmar och allt måste vara perfekt. Ja. Och jag tror det kan leda också till en stress.
Ja, men där, som, där är som, inte han.
Som, nej, men ja, till men en stress ja. Ja, som är inte hälsosamt.
Nej, den är
och det, fast du visar så mycket hälsointresse, också lite beroende på din personlighet och hur mottaglig du är för det. Men kan du då komma in också i en typ stress, permanent stress? Åh, det har jag inte uppfyllt, det har jag inte uppfyllt.
Ja. Som jag åt kött igår och allt
inte för det. Inte bra för din hälsa.
Nej, ja? Nej, det är...
Jag tycker att Sverige, eller på svenska finns ett fantastiskt ord för att beskriva hur, vilken förhållning du ska ha till förhållande du ska ha till hälsan. Och det kallas lagom.
Lagom,
det är väldigt viktigt.
Ja, det håller jag med. Jag tycker om... Men ja, jag har en fråga till. Sen ska vi prata om din bok och sen måste vi gå till avslut. Det här med... Det finns... Jag som är coach då intresserar mig för människor med prestation och framgång. Det finns ju en hel del som går upp 4 på morgonen och stoltserar med det och säger att de ska gå upp och sitter och skriver och läser böcker som ingen annan hinner läsa och sådär. Yes. Hur är det egentligen för människan? Alltså för mig skulle det aldrig gå, så jag känner att jag är utanför den klubben. Jag gillar att sova. Men förstår
med
du
tack
mig?
På allt det som jag har sagt.
Ja.
Tror jag att man skulle inte göra det. Visst ser jag några, ja, men jag gör det för att till exempel springa en mil. Och det är härligt att göra det under morgonen. Men jag tror man måste förstå, om du tänker på alla, tänker på alla de här olika livsstilfaktorer eller faktorer som avgöra din hälsa och också din prestation, är det ju väldigt viktigt att du har en bra balans mellan dem. Och man kan inte bara säga jag springer och springer, men jag bryr mig inte om sömn. Förstår man mer? Men man kan inte säga jag satsar bara på sömn och inte längre satsar på fysisk aktivitet.
Nej.
Så du måste ha till en viss utsträckning från alla de här, måste satsa på alla de här livsstilfaktorerna, men du måste hitta för dig en bra balans. Och jag tror att sova bara 4-5 timmar för att säga jag måste ju utnyttja min vakenhet på ett bättre sätt, och det är en tidslöseri. Som jag har sagt, vi vet att vi befäster minne, vi skapar förutsättningar för nästa vakenhetsperiod. Vi sover på saken, vi vidareutvecklar så att säga, vår förståelse. Vi tillåter vår kroppen att återhämta sig, att reparera delar av kroppen, till och med att aktiveras immunceller som spåras kroppsceller som kan utvecklas till en tumör, till en cancer. Ja. Det betyder inte att den sömn är avgörande. Om du röker, det är betydligt allvarligare, eller om du trycker regelbundet mycket alkohol, eller du utsätter dig kemikalier eller sånt. Men du ser, det finns så mycket som sömn din vän stöder och främjar. Så jag skulle inte nedprioritera sömn.
Nej.
Och jag tror att de som säger men sleep is for the lazy ones. Jag tror inte att sleep is for the lazy ones. Jag tror sleep is for the smart ones. Ja.
Bra. Men du är ju aktuell med en bok.
Yes.
Sömn, sömn, sömn.
Så är det.
Ja. Kan du berätta lite om den då?
Ja, det är ju så att jag gör ju nu ganska många år sömnforskning. Och jag kontaktades flera gånger av Bonnier Fakta. Vill du inte skriva en bok om det? Och jag visste ju, det finns också många böcker kring detta. Men jag tror kanske jag inte är den riktiga personen att skriva det, eftersom min svenska, det hörs ju, jag är från Tyskland. Så att prata är en sak, men att skriva en bok på svenska är en annan sak. Men i slutet av 2017 har vi kommit överens. Det finns en väldigt duktig person, Minna Thunberg, som är nu redaktionschef i Runner's World här i Sverige. Och hon har så att säga följt hälsa för flera år, 2 decennier faktiskt, och är hälsojournalist. Och hon kan skriva den tillsammans med mig.
Oh.
Och det var väldigt kul, eftersom vi pratade om, om vi skriver sånt bok, hur vill vi skriva det? Vill vi bara göra det som alla gör och skriva en bok där vi sammanfattar forskning och skrämma folk bort, hur farligt det är att inte sova. Och om du sover 5 minuter mindre än jag rekommenderar, så är du redan på väg till död och sjukdom.
Mm.
Eller vill vi också jobba lite på de här olika myter och sanningar och också relativera detta. Det som jag försöker att säga hela tiden med den här helhetshälsaperspektiv. Ja? Ah, ja visst, en sömnbrist kan leda till en ökad risk att du får en infektion eller att du inte hanterar på samma utsträckning en infektion. Men samtidigt är det inte så bra om du inte till exempel tar hand om din personliga hygien. Ja?
Nej.
Som jag menar. Så du säger att det är viktigt, eller Alzheimers. Ja, sömnbrist har vi visat själv kopplats till en ökad risk för Alzheimers. Men det finns många, många riskfaktorer som är betydligt sämre eller allvarligare i samband med Alzheimers risk. Så jag tror att vi har pratat mycket om det och har bestämt oss. Vi vill skriva ett sånt bok där vi sammanfattar all den här forskning på en lättförståeligt sätt. Att alla kan ta med något för sig och det är för advanced och jag fattar inte vad de säger. Och också att vi skriver en bok där man till slutet säger, hej, sömn är en vän, inte min fiende.
Det är inte min
fiende, den ska jag inte stressa med. Och vi också skriver, kolla, även om du inte lyckas sova på bästa sättet, har du ju en grund. Och du kan jobba på den istället för att säga, åh, du sover inte som rekommenderat, så det är kört för dig. Förstår man, det är en fråga hur du ser på glaset. Är det halvfullt, är det halvtomt? Det betyder inte att jag bagatelliserar sömnproblem. Det gör vi inte heller i den här boken. Men man måste få en positiv synsätt. Vi kan ju inte arbeta med folk och utbilda folk på ett sätt att vi skrämmer dem. Att vi framkallar ångest kring någonting som naturen har givit oss som en present. Som så, är ju sömn.
Så du tänker lite att när man har läst din bok så kanske man känner att man kan bli vän med sin sömn.
Absolut. Och det som vi gör ju också mycket i den här boken, fast titeln inte riktigt förtydligar det. Vi pratar inte bara om sömn, vi pratar också mycket om vår dygnsrytm.
Ah.
Och hur den bidrar faktiskt till vår hälsa och också till vår sömnvakenhet. Och det är ju till exempel så att ganska många effekter som vi i första hand kopplar till en god natts sömn kanske hänger mer ihop med en god, välfungerande dygnsrytm. Så det betyder om du då till exempel, även om du inte lyckas sova på bästa sättet, ändå skapar de här kontraster. Du utsätter dig ljus under dagen, särskilt under morgontimmarna, du gör inte det likadant under kvällen. Du motionerar under dagen, inte likadant under kvällen. Du äter framförallt under dagen, men inte under kvällen. Skapar du de här kontraster som tolkas av din dygnsrytmen på en bra sätt. Ah, nu är det dags att sätta på, att vara pigg, att vara aktiv. Och nu är det dags att vara ner och skapa de förutsättningar att reparera, be efter bearbeta.
Tack snälla.
Ja, tack själv.
Ha det så bra. Lycka till med boken och allting.
Tack. I samhället, vi har ju ganska mycket förändrat vår livsstil på ett sätt att vi har flyttat mycket aktiviteter till kvällen. Vi sitter mycket inomhus framför datorn. Vi kommer inte riktigt ut. Vi har lärt oss, vi måste motionera. Så vi också försöker inklista in en motionspass under kvällen. Vi har en stor middag som var till lunch var största måltid. Nu äter vi mycket också under kvällen. Allt detta är inte bra och gynnsam för en välfungerande dygnsrytm. Och jag lovar er, om ni tar hand om den, får ni många hälsoeffekter. Och framöver kommer ni också sova bättre. Och det är definitivt det som jag vill så säga. Den här kunskapen vill jag sprida med den här boken.
Jättekul ju. Ja. Det ser säkert många fram emot, tror jag.
Ja, vad kul.
Tack snälla för att du kom hit. Det var ett super, super intressant. Jag har lärt mig mycket. Jag tycker att jag har studerat området. Men det var verkligen roligt. Och jag hoppas att du kommer tillbaka.
Absolut.
Vi kan prata mer om
absolut.
Det här.
Ja. Jag vill bara avrunda så säga samtal med att hänvisa folk att det finns, man kan också följa mig på Instagram.
Just det.
Där kallas jag Sleep Advocate. Men man kan också söka efter Christian Benedict. Där jag nästan varje dag har någon inlägg om forskning som har nu kommit ut och publicerats kring sömn och dygnsrytmen och hur de påverkar oss. Och det är ju, eftersom vår bok är väldigt aktuellt, men det är en så snabbt växande område och man kan också hålla sig uppdaterad med hjälp av min Instagram-account. Och man kan gärna kontakta mig om man har några frågor eller sånt. Jag är ganska responsiv.
Ja, men det är bra. Okej.
Han är väldigt kunnig, helt klart. Och liksom, han kan förklara det på en nivå som jag inte har stött på tidigare. Nej, men jag tycker det här att det här med kortisolet när man vaknar, att som utmattad kickar inte det igång som det ska. Det har jag aldrig läst någonstans. Det var väldigt intressant att få ta del av och liksom att man kunde ha en sån här ljuslampa när man vaknar för att få igång kortisolet. Och ja, det var mycket som han sa som var intressant, men det var väl det som verkligen fäste sig i mig då. Ja, du och jag har ju pratat en hel del om sömn och träffat andra som kan, så, men det här var, ja, man märker att han är på en annan nivå.
Coolt.
Ja.
Ja, häftigt.
Och jag ska helt klart skaffa mig boken Sömn, sömn, sömn. Vi tackar Sunflit i vanlig ordning.
Ja, och framförallt alla som lyssnar.
Ja,
ja.
Och gå in och rata oss på iTunes.
Exakt, vi får mer spridning. Det är väldigt effektivt.
Ja.
Och vi tackar alla som redan har gjort det och gett oss så fantastiskt fina betyg också. Man får naturligtvis sätta vad man vill. Men de som redan har varit där inne har satt väldigt fina betyg. Så det tackar vi verkligen mycket för.
Och så tänkte jag säga att kommande, så, för vi har ju gått ut med det förut, så kommande intervjuer kommer vara Marie Åström. Det var ju hon som myntade ordet utmattningssyndrom. Hon är ju otroligt kunnig inom stress.
Exakt.
Ja. Det här visste inte du ens en gång, men jag har hittat en som kunnig om vardagsekonomi och den stressen.
Ja, intressant, för att jag har ju en kvinna som är ansvarig för psykiatrin för hela Stockholm. Hela Stockholmsområdet. Stockholm Öst.
Ah.
Och vi kommer hoppningsvis få med henne i podden, och hon pratar just kring ekonomi är en stor del av psykisk ohälsa och hälsa.
Det hörde jag idag på radio.
Ja, okej.
Okay. När jag körde bil. Ja.
Mycket intressant. Det hänger liksom ihop.
Eller
det där med ekonomi och med psykisk hälsa.
En stor del av min stress. Det är därför jag vill ha in henne här. Se vad hon kan hjälpa oss med. Ja.
Eller hur? Ja, men vad härligt.
Ja.
Så att ni hör, alla lyssnare, att vi har ju ett digert program här framöver.
Ja, men precis.
Det är superintressanta gäster som är kunniga och har erfarenhet inom området.
Precis,
stress,
så
och prestation.
Sprid gärna.
Precis, men tack så mycket, och vi hörs om 2 veckor igen.
Ja.
Så ha det bra så länge, hej hej.
Hej hej, ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.